Hej och välkomna till Reformationspodden.
Hej!
Hej, med mig Elin Henningsson.
Och Thomas Rådehed.
Yes. Informatör är jag och du är kyrkoherde i Axbergs församling.
Ja,
Strängnässtift.
Just. Mm. Idag tänkte vi prata om Svenska kyrkans bekännelseskrifter, Konkordieboken.
Exakt. Idag tänkte vi prata om texterna.
Ja, absolut. Vi pratar om 10 texter.
Mm.
10 stycken texter sammanfogade i en bok som fick namnet Konkordia-boken. Konkordia. Konkordia, det är väl enhetens gudinna? I den antika, den romerska mytologin.
Jaha, nu sätter du mig på
Konkordia. Jo, men det tror jag. Ja, den här alltså, Konkordia-boken, det brukar man ju översätta med gemensamma hjärtat eller samma hjärtat eller... De texterna som vi verkligen tycker är de viktigaste texterna.
Mm.
Så skulle man väl kunna säga.
Ja.
I någon slags fri översättning.
Mm. För det som var väl att man under liksom reformationens i början där. Att man kände att man behövde hela tiden anteckna var man var någonstans. Och vart man var på väg och liksom
ja.
På något sätt höll kursen.
Exakt. Men jag tänker så här, alltså alla de här texterna har ju kommit till av en speciell anledning.
Mm.
Det är ju inte så här att Luther eller Melanchthon eller någon annan luthersk teolog satt sig och bestämde att nej, men vi skriver de här texterna bara rätt upp och ner och sen så gör vi en bok av det.
Nej.
Utan de har kommit till under en tidsperiod av kanske 50 år,
mm.
någonstans där.
Lite pa om pa.
Ja, från 1530-talet till kanske 75, 73, 80 kanske till och med. Jag vet inte, vi kan återkomma till det.
Mm. Jo, men precis så var det jag tänkte på. Då står ju så här att de är till för att bekämpa heresierna.
Mm.
Och det var jag tvungen att slå upp för, det fattar jag inte.
Heretiker, det är ju såna här ogodaktiga
rackare. Ja, villolära, mm. det var översättningen på den. Så då förstår man ju. Alltså hålla det på rätt kurs.
Ja, och det är ju så att alltså heretikerna genom historien, de har ju varit, det är ju kryllat av dem. Det beror ju bara, fast det beror ju på vilket perspektiv man har.
Ja, precis. Vem avgjorde vad som var fel spår och rätt spår liksom.
Precis. Ja, men så är det fortfarande kan man ju säga. Alltså, mm. Det finns ju både inom kristendomen och de som tycker att det ena ska vara på det andra sättet.
Mm.
Kan man säga så.
Ja,
ja men så.
Ja.
Och likadant finns det ju så inom andra religioner också.
Mm.
Och också religioner mot en annan religion.
Mm.
Det, ja, men, heresi, om man bekänner sig till en lära, då är det lätt att man blir kallad för en otrogen.
Ur en andras perspektiv. Ja.
Ja. Exakt. Yes. Så det kan man väl säga. Bekännelseskrifterna har tillkommit för att först markera sitt avståndstagande, eller snarare markera ett vi,
mm.
gentemot ett dom.
Mm.
Och det här domet är i katolska kyrkan i första läget.
Mm. Och precis, det ska särskilja. Men sen, samtidigt var det inte tanken var ju inte att skapa en helt ny kyrka.
Nej.
Utan det var ändå någonstans gemensamma rötter som man ville visa på att
men precis.
De finns kvar och de ska man behålla. Men,
precis.
Men de här andra små skillnaderna var det väl som behövde ner på pränt.
Ja, men från mitten av 1500-talet så uppstod det kan man väl säga en kris inom den lutherska familjen.
Mm.
Det återkommer vi också till snart. Men det var väl några olika händelser som skedde då. Inte minst för att Martin Luther själv gick och dog.
Mm.
1546 var det va? Så då de sista texterna har ju tillkommit för att hålla samman den lutherska gemenskapen.
Ja.
Alltså motverka inre splittring. Först var det en yttre fiende och sen så var det den inre fienden helt plötsligt.
Ja.
Så det är
lika viktigt att bekämpa den.
Ja, förstås. Men absolut.
Mm. Men de här 10 texterna då, vilka är de?
Ja, om man slår upp Svenska kyrkans bekännelseskrifter och har den framför sig så är det ju först de 3 stycken
trosbekännelser.
Ja, precis. Och det är den apostoliska och den nicenska och den athanasianska.
Mm.
Ska vi dra lite vad de innehåller eller varför de har kommit till lite snabbt kanske?
Ja, men det kan vi väl göra.
Ja, men den apostoliska trosbekännelsen, den är den äldsta.
Mm.
I alla fall rötterna är väl de äldsta. Det är alltså doptexter, dopbekännelse inför dopet.
Just.
eller som man har sagt, för att bli upptagen i den kristna gemenskapen och döpt. Mm. Mm. Och sen då på den här tiden när de här tillkom så var ju inte kristendomen helt färdig och fix, utan den var under ganska mycket utveckling och påverkan. Yes. Så man kan väl säga så att då handlade det från början om att slå fast att Kristus var gudomlig, inte bara mänsklig.
Nej, exakt. Och den apostoliska var ju just också, kom ju ur det här, de trinitariska dopbekännelser står det. Mm. Så att det handlar om treenigheten också.
Sen var det ju han, den här teologen Arius, som bildade den här arianismen, eller hans lärjungar. Mm. Och det finns ju paralleller med till exempel dagens Jehovas vittnen. Mm. Alltså i alla fall i den bemärkelsen att alltså hur man ser på Jesus.
Mm.
Och i arianismen så tenderar ju Kristus att bli en profet bland alla, bland andra, fast visserligen tänker ju de förstås den absolut största och bästa och sådär.
Men inte gudomlig.
Men inte gudomlig, nej. Okay. Så där börjar det någonstans att det är viktigt att slå fast att Kristus är också en gudomlig natur.
Mm.
Mm. Och sen är det nicenska trosbekännelsen som kommer till.
Mm.
Och sen då den som finns med, den totalt som inte används någonting.
Mm.
Atanasianska. Och det här striden, och där har gått, den är från 400-500-talet någonstans, där har det gått en tid och där har man då hållit på, och dels har det knoppats av eller blivit utslutet massa grenar ur från det kristna trät.
Mm.
Inte minst de på de ortodoxa kyrkofamiljen.
Mm.
Man har haft lite olika, eller man hade en väldigt stor konflikt kan man väl säga, för det var det ju, om Kristi två naturer, om man var enbart gudomlig eller om man var både mänsklig och gudomlig. Mm. Och sådär. Sen slog man fast i den nicenska trosbekännelsen att han var både gud och människa. Mm. 100%.
Ja, just det.
Så. Och sen fortsatte Det är då. Mm. Men den atanasianska, den används i alla fall inte i våra församlingar. Jag vet inte om den används överhuvudtaget, men den finns med
inte
i.
Inte alls. Mm. Men den är ändå med som
i bekännelseskrifterna.
Mm.
Men man kanske också ska säga, för det är ju viktigt i det här sammanhanget, att anledningen till att de här tre trosbekännelserna finns med, det är ju för att visa att det här var ingen ny, någon ny religion eller någon ny kristendomstolkning inte ens, som du var inne på. Det var ju, handlade ju inte om att skapa en ny del eller gren, utan man ville ju förbättra det som fanns från början. Det var väl Luthers ursprungstanke.
Mm.
Men man vill visa att Luthertankarna är så att säga allmänkristna och går tillbaka till fornkyrkan.
Ja. Just. Ja, men det är viktigt att komma ihåg.
Mm.
Mm. Vad är då den augsburgska bekännelsen?
Ja, den är från 1530. Mm. Och det börjar i bakgrunden är att det är kejsaren Karl den femte.
Mm.
Han kallar till en riksdag i Augsburg 1530 då.
Mm.
Och det är en av anledningarna att de ständigt hotande turkarna, ottomanska riket, finns ju inte alls långt ifrån från gränsen.
Var de kristna?
Nej, de var muslimer.
Ja, okej.
Okay. Och de förde väldigt mycket krig, och de här hotet mot turkarna har ju varit Europas stora hot ända fram till, ja, men i princip fram till första världskriget. Mm-hmm. Fast då var ju riktigt försvagat på slutet.
Ja.
De försvagades under 1800-talet jättemycket, men när körde det var en jättestor makt.
Ja.
Så. Och då så kallade han kejsare Karl till möte.
Mm-hmm.
En riksdag helt enkelt.
Mm.
Och då så var det ju så att han ville också lösa de här religiösa konflikterna som fanns i riket. Alltså att de nordligaste förstedömena inom det tysk-romerska riket hade blivit lutheraner.
Mm. Yes.
Och,
men det var egentligen inte, var det Luther som skrev det här?
Luther fick inte resa, så Melanchthon åkte.
Ja.
Och då kände de så här att vi måste ju ha med oss nu, vi kommer bli anklagade för heresi, som vi just sa, som heretiker. Och då måste vi visa att vi är rätt troende.
Mm.
Och då så skrev de ihop Melanchthon skrev ihop det här dokumentet, den augsburgska bekännelsen.
Just.
Och men de bygger ju på artiklar som Luther har skrivit tidigare.
Ja.
Det var ju framförallt, om jag kan knappt uttala det, Svabach-artiklarna. Svabach. Ja. Svabach. Också några andra sådana här artiklar som han skriver.
Ja. Och Torgau.
Torgau-artiklarna. Mm. Så att de ligger till grund för den här, de här texten. Ja.
Mm.
Och den augsburgska bekännelsen kom till där. Han tog med sig den, la fram den och den blev ju då inte godkänd så att säga.
Mm.
Alltså de gillade inte, det gillades inte från den katolska sidan.
Mm.
Nej, det dög inte. De tyckte inte det här, detta var bra. Och då hade de ändå tagit det ganska lugnt. Det var vissa sådana här konfliktsaker som de hade valt att inte trycka på eller lyfta fram.
Mm.
Så,
men då fick de göra en, var det därför det fick tillkomma en apologi då?
Just det, en försvarsskrift.
Som är nästa skriftdel i just det. Bekännelserna.
För om, den, om Confessio Augustana är att betona kyrkans enhet på något sätt.
Mm.
Och då är andemeningen, det, man vill visa på den bibliska vittnesbörden. Och de, man vill visa på kyrkans månghundraåriga tradition.
Mm.
Så.
Just det.
Det var egentligen... Man ville visa att vi hänger ihop med den stora kristna familjen.
Mm.
Sen kom ju då en apologin. Typ året efter.
Mm. Just det. Och, ja, men Langton fick en ny chans att,
ja.
att framföra augsburgska bekännelsen till apologi. Mm. Alltså försvarstal kan man säga.
Exakt. Mm. Och den kom senare att ingå i... i Concordieboken som en text. Men det här var ju några år senare. Då tog den den smalkaldiska förbundet som var den här lutherska staten som hade gått samman. De antog den som ett viktigt dokument.
Just.
Den handlar ju om den viktigaste artikeln kanske är den artikel 4 om rättfördiggörelsen. Som själva ursprunget till den kristna källan på något sätt. Och det är rättfärdiggörelse inom tro alena. Och det tänker jag att sådana här stora lutherska begrepp kan vi återkomma till. Och sen kanske också prata om när vi har förhoppningsvis några gäster med oss.
Ja.
Så kan vi köra lite sådana här stora lutherska teologiska tankegods.
Ja, absolut. Det får vi göra. Vi spar det tills då.
Ja, men gör vi.
Mm. De smalkaldiska artiklarna.
De smalkaldiska. Från 1537. Ja, men då är det samma sak där. Då är året innan 1536 så kallar påven Paulus den tredje till ett kyrkomöte.
Mm.
Och det är egentligen samma sak. Det är inre oroligheter. Mm. Han upptäcker att det finns massa lutherska läror.
Mm.
Han vill möta det på något sätt. Och
så Luther får ett uppdrag då av fursten där i Sachsen då, där han hör till att bena ut lite.
Ja.
Skriva en positionsbestämning.
Precis.
Helt enkelt.
Här är vi nu, det här tycker vi.
Här är vi hit och vi på.
Ja.
Mm.
Och det här mötet i Trient kom till 1545. Så det drog ut på tiden ganska mycket, 5-8 år ungefär.
Mm.
Men icke förvånande så godtas ju inte de här artiklarna. De tycker, det var väl inte så att påven och den katolska sidan tyckte att det här var bra.
Nej, inte direkt. Utan det var bara de i, alltså teologerna i Wittenberg som gick med på det här. Liksom. Som de var ju redan övertalade.
Ja, men precis.
Ja.
Och Melanchthon, han framstår ju... Alltså, när jag läste teologi för länge sedan, då jag bar hela tiden någon slags tanke om att Luther var en lite mer pragmatisk och Melanchthon var den hårdföra snubben i gänget.
Mm.
Men när man läser det här så får jag helt plötsligt en motsatt bild.
Ja, just det. För Luther var ju inte med vid det här mötet heller.
Nej.
För han var sjuk då.
Jag var sjuk.
Så då blev Melanchthon som fick åka igen då med...
Men jag tror det var de sista teologiska skrifterna som han skrev, Luther. Ja, i alla fall stora av den här betydelsen. Det blir lite grann som ett Luthers testamente.
Mm. Just det.
Men Melanchthon, han bifogar ju till sin namnteckning en not.
Mm.
Där han på något sätt ville öppna för påven. Att påven skulle ändå få vara nummer ett.
Ja, just det.
Nummer uno bland biskoparna.
En liten brasklapp slängde han in där.
Men mer som en mänsklig ordning.
Mm.
Mer en sån här, vad kan man kalla det? en ordningsgrej kanske.
Någon sorts överhuvud. Ja. Eller liksom,
Men inte att det handlar om någon gudomlig, mer gudomlig makt eller någonting sånt där. Så tror jag han tänkte. Men det här är väl ett sätt för Melanchthon att försöka alltså lindra skadan och brytningen och
ja, men han vill vara lite gammal och katolikerna till lags också.
Ja, på något precis. Sätt. Han kanske är pragmatiker på något sätt också. Att han ser att det är, istället för att öppna upp det stora avgrunden emellan, så är det bättre att försöka hitta...
Bygga en liten bro.
Ja, så tror jag nog att det kanske han tänkte.
För där är vi ju framme vid nästa bekännelsetext. Traktaten om påvens makt och överhöghet.
Ja, och det är 1537. Då var det så här att i Confessio Augustana så hade man ju varit försiktig med att ta upp sådana saker som man förstod skulle vara riktigt.
Ja, de stora skiljelinjerna liksom.
Men nu tänkte man, nej. Nu
är det dags att nu är det smaska dags. På med
precis.
Sanningen.
Och då så skriver man den här artikeln. Jag ska bläddra upp den här. Jag smäder mig inte orden. Utan där är det ju ganska tydligt vad man anser om påven. Och man bygger ju hela sin argumentation på, man börjar i Bibeln och tittar på vad säger evangelierna om överhöghet bland apostlarna. Var det någon som Jesus tyckte skulle vara för mer än de andra? Nej, kommer man fram till. Så var det ju inte. De skulle vara jämlika. Och ni vet, när de kivas om vem som ska bli den främsta av dem, så vänder han ju på alltihopa och sådär. Så
den första ska bli den sista.
Ja, precis. Men alltså det går ju ut på, det står ju så här i texten att vi ska betyga att dessa tre artiklar är falska, ogudaktiga, tyranniska och för kyrkan fördärvliga. Alltså det som man bygger själva påvedömet på.
Aha. Ja, det var inte så försiktigt.
Verkligen inte. Och då så efter man har visat och slagit fast att evangelierna säger att det finns ingen större apostel än de andra, utan de ska vara jämlika. Så går man tillbaka, så tittar man på historien. Man pratar om Nicaea till exempel, kyrkomötet där. Om påven då hade mer makt än de andra, och man slår fast att det så var det ju inte, utan det är någonting som han har tillskansat sig under historiens gång. Så historien säger att nej, det finns ingen belägg för att påven ska vara påve eller för mer än de andra. Och sen när de har slagit fast de här två ganska rejäla bultarna, då avslutar man med att titta på sin samtid ungefär. Och då behöver man inte titta så speciellt länge för att hitta massa renässanspåvar på andra hälften av 1400-talet och sådär, som Borgia och andra, som verkligen inte har levt som de borde ha levt. Och då slår man ju fast också att de har ju spridit falska läror och haft ett falskt budskap och levt ett rövarliv som är ovärdigt på alla sätt. Så ja, det är oringa visor.
Men hur gick det då, höll jag på att säga, för påven är ju idag är ju fortfarande, eller alltså,
ja.
Kan man verkligen kalla för överhuvud av katolska kyrkan?
Man kan säga att katolska kyrkan tog inte så himla mycket notis om vad Luther och Melanchthon tyckte i frågan. Fast sen kanske de, sen har det väl också varit så att jag tror även katolska kyrkan kan erkänna att alla påvar har inte varit till toppen. Det har funnits påvar som verkligen har, som har bidragit till det här dåliga ryktet som en del fortfarande vill. Men jag tror att dagens påvar har en helt annan...
En annan inställning.
Ja, precis.
Ja, jo, men det har väl hänt lite sedan 1500. Vi hoppas.
Ja, men så är det ju. Och sen så kan man ju också tänka att det har funnits och finns lutherska präster som lever på ett sätt som man inte borde leva.
Ja, visst.
Så det är mänsklig svaghet och brist på tro eller vad det nu kan handla om har funnits och kanske finns fortfarande.
Ja, det var det om påvens överhöghet. Sen så har vi ju katekeserna, de lilla och stora, från 1529.
Ja.
Kom båda samma år?
Nej, det kom den lilla katekesen. Den stora kom 40-talet, 41. Först så upptäcker Luther att vi måste ju stärka bildandet, kunskapen. Och då skriver han sin lilla katekes.
Lilla katekesen, och den var väl till för folk i allmänhet.
Ja. Och den är kort, superenkel, och det är budorden, de 10. Det är den apostoliska trosbekännelsen, det är Fader vår,
Den är med. Och sen är det också om dopet och nattvarden.
I alla fall så skrev han den, och den blev ju en sån jätteviktig skrift. Kanske den mest spridda, eller den mest spridda lutherska skriften. Mm. Och sen då så upptäckte han att det fanns en väldig brist på bildning bland prästerna.
Mm.
Och då så skrev han Stora katekesen.
Och det är ju inte, alltså inte som man kan tro, en utvidgad version av den lilla, utan den är helt... Den är riktad till präster, så den är skriven på ett annat sätt.
Mm. Mm. Exakt.
Men den lilla, den var ju också, det trycktes ju också upp som affischer och så här, till skolplanscher.
Mm.
Gjorde man.
Ja, men visst.
Ja. Och den har jag på mitt skrivbord nu. Den ska jag faktiskt läsa, har jag tänkt. Men jag har inte kommit skott.
Okej.
Okay.
Mm. Ja, och sen då Stora katekesen. Alltså, han blev ju chockad, står det i någon text, när Luther upptäckte vilken bristande kunskap prästerna hade. Och då har jag satt och lurat på det här som vi sa i förra avsnittet. För då tog vi ett exempel från Hamburg, som står i den här boken För Kristi skull. Och där var det en präst på 10 lekmän.
Mm, just att det var så rasande många.
Ja, och då, de flesta av de prästerna var ju inte utbildade överhuvudtaget. Mm. De hade inte gått på universitetet, och de hade fått en liten snabb kurs. Och syftet, tänker jag så här, att det var ju för att det fanns ett behov, du vet, där med försoning, och man skulle be för, ja, för syndare och för människor som behövde upprättelse och försoning. Jag tror att det är en av orsakerna till att det fanns ett sånt stort behov av så mycket många präster. Men om den här, man kan åtminstone ifrågasätta den här siffran, tycker jag. För jag tycker det låter helt jättemycket.
Mm.
Det skulle betyda så här, på 100 lekmän skulle det finnas 10 präster.
Ja.
Och på 1000 lekmän skulle det finnas 100 präster. Och då tar vi en storlek som vår församling, 8000. 8000 medlemmar, det skulle finnas 800 präster i församlingen.
Ja, eller det är trångt på kontoret, skulle jag säga. Ja, nej, det känns ju helt orimligt.
Ja, men visst känns det mycket.
Ja. Men samtidigt så är ju världen mindre nu, alltså med kommunikationer och vägar och, alltså bara liksom telefoner och allt sånt.
Jo.
Och mejl. Jag tänker att på den tiden kanske de hade en präst som satt i en liten ort.
Buske.
Eller ja, men alltså att man inte hade lika... Att man jobbade på mycket mindre ytor än vad man gör idag. Men alltså ändå, det är ju otroligt...
Och så var det många präster i samma kyrka.
Mm. Mm.
Det pågick ju mässor hela tiden.
Ja, i varje
sidokor. Ja, men visst. Så det kanske var...
Men ändå, det känns ju...
Nej, men det känns ju helt orimligt mycket, tycker jag. Ja, och då ska, men nu var det så att alla de här prästerna var ju, hade ju inte knappt, en del hade ju knappt lön, utan de fick ju naturaförmåner. Alltså, så fick många var nog fattiga.
Ja.
Och sen fanns de välutbildade och de rika prästerna. Ja, men...
Ja, de behövde utbildas i alla fall allihopa.
Ja, men visst. 800 präster i Axbergs församling, det vore ju något.
Ja, det är lyxigt. Ja.
Vi går vidare.
Ja, men det gör vi. Sista bekännelseskriften har vi, Konkordieformeln.
Just det.
Vad är då det?
Ja, men då är vi framme, som sagt, på upprinnelsen är ju de här striderna som vi sa inledningsvis på mitten av 1500-talet. Och då var det bland Luther dog. Så har vi 46. Och sen var det ju krig också.
Förbundet förlorade också här.
Just det. Kejsartrupperna vann över de här Sachsen och de andra lutherska staterna som ingick i det som kallade förbundet. Så det var ett krigsindelag. Och sen var det ju också Melanchthon, som vi var inne på. Han ville föra en försiktig linje, om vi ska tolka det här rätt. Och det var eftergifter. Och när man börjar med eftergifter så för att sträcka ut kanske en hand eller någonting mot den katolska sidan, så blir det ju också en intern kritik.
Mm.
Och det var det som uppstod. Det blev många som tyckte att så här kan vi ju inte göra.
Och då säljer vi oss tillbaka.
Ja.
Tack katolikerna.
De började återinföra en del saker, en del handlingar som man hade sagt nej till.
Mm.
Och det är de som kallas de adiofora handlingarna.
Mm.
Och det är så att det strider inte mot Bibeln direkt, men vi har alltid tyckt att det var fel.
Aha.
Så det har vi sagt nej till tidigare, men nu säger vi okej då, om vi ska ska vi skapa en bättre relation med våra grannar i de andra furstendömena, så okej, vi kanske, vi behöver inte vara så benhårda.
Nej.
Så tror jag att Melanchthon tänkte.
Mm.
Men då blev det ju som sagt på inre kritik.
Mm.
Och det blev en hel rad inre strider.
Mm.
Ja, och det var ett möte i Worms, heter det va? 1557, där man liksom verkligen upptäcker att det finns, vi har inom den lutherska familjen så finns det väldigt mycket olika åsikter.
Mm.
Ska vi dra dem lite snabbt, de här evangeliska striderna?
Ja, jag är inte så påläst på dem, måste jag erkänna. Men,
nej, men inte jag heller, men vi säger det lilla vi kan. Alltså, å ena sidan fanns det de som kallas filippisterna, och det var ju Philip Melanchthons anhängare med honom själv i spetsen.
Mm.
Och sen så fanns det ju den andra huvudsidan, jag tror han heter Mattias Flaccius, en teolog, och de kallas ju gnesioluteraner.
Mm.
Och de, vi ska se, de är ju emot varandra i vissa lägen, men ibland är de på samma sida, de här två huvud, mot någon tredje motståndare. Jaha. Som har dykt upp.
Ja. Det är väldigt rörigt här.
Ja, men det är rörigt. Först så kan vi ju säga antinomiska striderna. Där började någonstans.
Redan på 1520-talet. Det var ju innan Luther
och Hedin. Ja, men det var ju här lag och evangelium som är en av de mest grundläggande lutherska tankarna.
Mm.
Alltså
att inte Bibeln ska är en lagbok? Eller vadå?
Ja, vad har lagen för betydelse? Ah. Alltså behövs lagen överhuvudtaget? Eller är man uppfylld av evangelium?
Ah.
Är man då så uppfylld av tron så att lagen inte behövs?
Mm.
Ja. Och det var det som tyckte.
Det vore ju en fin värld om det vore så.
Ja, och då bråkar man om det. Och det, segrarna är ju oftast med Melanchthonsidan. Eller det som vi idag säger som den lutherska läran, så att säga.
Sen var det den här adiaforestriden.
Ja.
Om vad som är viktigt eller inte.
Ja, men ja, precis. Och sen,
de här riterna alltså som hade återinförts.
Ja,
som redan hade avskaffats.
Ja, men som inte stred mot Bibeln. Mm. För det var ju hela tiden inte rätt snöre.
Ja.
Förstås. Mm. Sen har vi de som kallas på mitten på 50-talet. De majoristiska striderna.
Mm.
Och då är, om jag uttalar det rätt, George Major. George Major, det låter som en engelsman.
Det låter som en general.
Ja.
Det var nu kanske inte det tyska uttalet.
Nej, jag vet inte.
Ja.
Men då bråkar de om betydelsen av goda gärningar.
Mm-hmm. Kan man bråka om något sånt? Det låter ju helt galet.
Ja. Är goda gärningar nödvändiga för frälsningen?
Ja. Ja, ja.
Och det här är ju intressant, för det kan vi återkomma till någon annan avsnitt. För det, i förlängning handlar det om det här. Varför gör man en god gärning?
Mm. Om det finns en egen vinning med i bilden. Eller
ja,
eller bara,
köper man så att säga en plats nära högt upp i tron så att säga.
Ja.
Gör man det för att göra Gud glad.
Mm.
Och Luther tyckte inte om sånt där.
Mm.
Men det återkommer vi till.
Ja, men det kan man ju diskutera. Mm. Absolut.
Och sen så var det de mer strider, och då bråkar man om rättfärdiggörelsen. Osianderska striderna, det var en Andreas Osiander, tror jag, om man uttalar rätt. Och då var de, alltså, det här är ju sånt som nästan börjar, tycker jag, det blir väldigt smalt.
Ja. Jo.
Och då någonstans så handlar det om det här med den inre rättfärdiggörelsen, åstadkomst av Kristi gudomliga natur som är närvarande i den troende människan. Eller mot det så säger gnesioluteranerna och även då Melanchthonerna, filippisterna, att frälsningens beståndsdelar främst var hela Kristi persons frälsande lydnad. Alltså inte bara den gudomliga delen utan hela Kristi person med kropp, med människa liksom, och ande, med gudomligt och mänskligt, så tror jag.
Ja, kanske. Det kan man tycka är lite smalt. Så.
Ja.
Men ja.
Och sen har vi då de kryptokalvinistiska striderna, och det handlar om nattvarden.
Mm-hmm. Och då var det där om Kristi kropp är, det är kroppen som är närvarande på riktigt eller om...
Ja, precis. Mm. Och då var det så att hur ska man tänka? För Luther hade å ena sidan förkastat förklaringen på den gudomliga närvaron, och det är ju det här transubstantiation.
Ja, just.
Utan han pratar ju om konsubstantiation. Men Luther menar ju på att alltså det som är viktigt, det är det är ju, är Gud närvarande eller är Kristi närvarande i brödet och vinet? Eller blir det mer en åminnelsehandling?
Mm.
Sker det någon form av närvaro under instiftelseorden?
Mm.
Och låter sig ju det. Det är det som man brukar säga kalorialpresensen. Och då hade man lite olika åsikter om det.
Mm.
Och Lotte pratar ju om det som jag säger i alla fall, ubiquitism.
Uh-huh.
Och då är det att den gudomliga, alltså Gud är alltid allestädes närvarande.
Mm.
Inte, och då inte egentligen bara i bröd och vin, utan han är alltid närvarande.
Mm.
Kristus är alltid närvarande. Men, och han är närvarande som i sin gudomliga form, men också den mänskliga. Alltså det går inte att göra skillnad på Kristus. Båda finns ju i honom.
Yes.
Så någonstans. Och då ställer man mot dem som tänker då att fokuset ligger inte på hur mycket Gud som är just där. Utan det är mer... utan,
hur mycket Gud som det, är just där. Det är som man, ja, det är ingenting man liksom klargör över en kaffekopp.
Nej,
liksom,
ja, men det visste jag ju.
Ja, jag kan förstå att de stred om det här.
Ja,
så för då, frågan är hur mycket exakt likadant måste man tycka för att, för att vara lutheran eller för att det ska förrymmas inom...
Det hade vi en diskussion om när jag kom ut som nybliven präst i den första församlingen jag kom till. Vi hade faktiskt en liten ministrid om detta bland prästerna. För en av oss då, vi var väl 4 stycken präster, hävdade ju en mer kalvinistisk synsätt som den personen framförde ju den åsikten att Martin Luther tyckte inte alls att Gud var närvarande i brödet och vinet. Jo, sa vi, några andra. Nej, sa hon. Jo, sa vi. Och sen höll vi på sådär.
Ja, det är ju svårt att liksom ta sig framåt. Man kan inte bevisa något av det. Utan det...
Ja.
Ja, sen var det en till strid som de tar upp här i boken för Kristi skull. Den synergistiska striden.
Ja.
Mm. Och vad är det då, om den mänskliga viljan?
Det är alltså mänskliga viljan samarbetar det med nåden eller inte.
Mm.
Alltså, vi lever ju av Guds nåd genom tron. Det är tron, starten är att vi tror på Gud, vi tror på Kristus och vi är del av nåden.
Mm.
Vi köper inte, eller förtjänar inte den på något sätt. Mm. Det spelar ingen roll hur många goda gärningar vi gör om vi inte tror, utan och nåden är gratis genom tron. Så.
Mm.
Och då är frågan, hur mycket måste människans eget vilja samarbeta med den här nåden?
Mm-hmm.
Så tänker jag att man håller på att fundera på. Kan man, har det någon, den egna viljan, någon som helst betydelse för att ta emot den här utsträckta nåden? Ja, det var också en sån här inre diskussion.
Just det, där var han Flaccius igen som argumenterade för att arvsynden då hade blivit våran människans naturliga liksom utgångspunkt. Ja.
Den är Flaccius igång igen alltså.
Mm.
Mm. Och då känner man så här, men vi har ju lite att jobba med, tänkte de.
Mm, absolut.
Och då jobbar de fram, Jakob André blev ledare för detta arbete som då mynnade ut i Concordieformen, där man då tog upp de här striderna som hade varit och försökte belägga dem.
Mm.
Och den blev klar 1577.
Mm.
Eller blev den klar 1580 kanske? Ja,
det var en redaktionsprocess däremellan.
Ja, så var det då.
Ja,
den består i alla fall av 12 artiklar.
Mm.
Och det var den viktigaste stridsfrågan man tog upp och deras lösning.
Mm.
Ja, så nu har man undrat till exempel det här med om viljan och samarbetar viljan med nåden eller inte. Då kan man bara slå upp en artikel så kan
då
man läsa.
Man det,
ja,
det är ju himla bra. Alltså.
Det är det.
Ja, det var de bekännelsetexterna helt enkelt som ingår i Concordieboken.
Precis. Ja, men vi kanske ska avrunda.
Jag tror att det räcker för idag. Hoppas att ni hängde med lite grann. Det blir lite. Man skulle vilja ha en punktlista med de här framför sig.
Ja, men precis.
Man väl googla upp någonstans. Så.
Mm.
Ja, men vi avrundar väl för idag.
Ja.
Och så
säger vi lev Luther.
Ja, exakt. Tack för idag. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.